Hej! Vad fint att få vara här. Anneli Anderberg heter jag. Jag bor i Fiskebäck. Men för den som har en skarp hörsel och känsla för dialekter så kommer det ganska snabbt att avslöja att jag är inte ifrån Fiskebäck. Jag har de halländska diftongerna. Så bua är jag born and raised, så att säga. Jag jobbar till vardags på Studieförbundet Bilda med hållbarhetsfrågor. Men jag hamnade där för att jag faktiskt startade det där arma Instagram-kontot och sedermera en podd som heter Jord är du. När Ekumeniakyrkan utlyste klimatnödläge så ringde jag ganska snabbt upp min vän som sitter med i kyrkostyrelsen och sa så här: jag vill vara med där i den där gruppen som ska arbeta med klimatnödläget. Och så hamnade jag där och sitter numera med i det som då kallas för en referensgrupp för klimatnödläget, eftersom att den här projekttiden på 2 år är över. Jag är också en talesperson för Grön kyrka. Så det är jätteroligt att höra att ni är med där. Det är superfint. Jag kan passa på att bjuda in, för vi har ett Grön kyrkanätverk i Göteborg. Så redan på onsdag 6:00 tror jag det, eller om det är 6:30, i Kungälvs ekumeniakyrka så bjuds det in till ett seminarium där som heter Varför är det så svårt att konsumera hållbart? Så är man nyfiken på det så alla är välkomna. Det var det. Jag har med mig man och 3 av 7 barn idag. Då tänker ni att hon är galen, och det är jag till viss del. Men jag har inte fött alla själv, de har kommit till mig liksom från all världens håll. Och det är en fin och spretig familj. Nog om det. Den här söndagen. Marie bebådelsedag. Alltså när vi läser den här texten om hur ängeln kommer till henne och berättar ganska stora grejer. Vi får veta, eller Maria får veta, att hon ska föda den högste son. Den ska kallas för den högste son. Herren Gud ska ge honom och hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Hans välde ska aldrig ta slut. Alltså när jag fick veta att jag var gravid första gången så kändes det som att det var något väldigt speciellt som skulle komma till mig. Men inte riktigt av den här pariteten. Ni är med? Hade någon sagt liksom, nej jag vet inte, vad tänkte Maria kort och gott? Vad i hela friden rörde sig i hennes huvud? Alltså dels fick hon ju också höra om Elisabet. Jag vet inte, jag har inte kunnat släppa den här tanken. Jag vill bara lägga in det som en liten parentes. Ord som poppade ut där det var att Elisabet på sin ålderdom, ofruktsam, fick bära frukt, för att för Gud är ingenting omöjligt. Detta här är verkligen en parentes i predikan, men jag kunde inte släppa den här tanken. Så det kanske är någon här som känner så här, vad ska livet med mig till? Vad ska Gud med mig till? Ja, men Elisabet hade levt ett ofruktsamt liv. På sin ålderdoms höst så fick hon bära liv. För ingenting är omöjligt för Gud. Nåväl. Vad tänkte Maria? Vad bar hon med sig? Hon levde i en tid när romarna förtryckte folket, kort och gott. Satte ramarna, liksom livsvillkoren. Och det var inte välkomna ramar. Det var inte ett välkommet härskeri, så att säga. Man ville bli befriad från det. Och flera upprorsmakare hade blivit nedslagna redan. Det var helt uppenbart att det judiska folket inte längtade efter romarna. Man ville bli av med dem. Är det här barnet det som ska hjälpa oss att bli kvitt romarna? Sen hade hon ju också historien med sig. En historia om ett folk som hamnar i diaspora. Liksom. Förskjuts, tas bort från sitt land. Till ett annat land där man ska jobba och slita för någon annans skull. Där man inte är fri att ta med sina seder och bruk. Alltså där det får bli en sån här privat sak, ni vet. Man får liksom ha hålla det till hemmets väggar. Hon bar med sig berättelsen om tider då det judiska folket har fått kämpa för sin identitet. Men också kanske tappat bort den. Kanske tappat sin tro och tappat sin riktning. Är det den messias som ska komma som liksom ska återupprätta hela folket, hela världen? Är det så stort? Vad tänker Maria? Jag är jättenyfiken på hur vilt vågade hennes tankar vandra? Ja. Det hon bär med sig och det hon lever i, det är en tro, en religiositet, ett folk, en tradition där man försöker hålla samman genom görandet. Man håller fast vid det man har fått med sig i lagen. Man firar sina högtider. Dagens riter, veckans riter. Det judiska folket håller fast vid detta i väntan på en messias, för att det vet man att man väntar på. Vad denna messias ska ta med eller föra med sig, inte helt klart, men det är ju lätt att tänka samtidsgrejen liksom. Slå ner romarna så löser det sig. Men vi vet ju att Gud har en större tanke än så. Men det judiska folket håller sig till riter, håller sig till och fira sabbaten och hålla den helig. Ha sin dagliga lunk, ha bönerna, ha templet att gå till, fira alla högtider. Nå, det ska ju också sägas att genom historien så har ju det varit mer eller mindre framgångsrikt och mer eller mindre lyckat eller mer eller mindre ihärdigt. Vi vet ju om att det judiska folket liksom gick vilse också och har fått vända om kollektivt. Eller hur? Det kan vi läsa om i Gamla testamentet gång på gång. Hur Gud liksom får gå till rätta med folket. Och så har vi Maria här nu som lever liksom dels med den här den judiska längtan efter messias som ska komma. Men nu lever hon med ett extra lager av väntan. Och jag tänker att den här väntan, den är kanske inte idel, bara så här fröjdefull. För i väntan på att välkomna en ny människa in i sitt liv, oavsett om den människan är vuxen eller ett litet spädbarn, så vet vi att det finns ett visst mått av förväntan och glädje, men också en liten oro. Hur ska det gå? Hur ska framtiden bli? Vem blir jag i den här nya situationen? Det är liksom en tid som är en förberedelse som både är mental men också praktisk. Vi får göra rum för någon mer. Så precis som Maria så levde det judiska folket, eller tvärtom, precis som det judiska folket i stort, så levde Maria också nu i en aktiv väntan. Inte den passiva väntan där man bara lutar sig tillbaka och väntar på att någon annan ska fixa ramarna åt en. Utan hon är aktiv. Så vad blev det då? Det blev ju inte den där som störtade ner det romerska imperiet. Men välan blev det messias. Fast inte som människorna tänkte. Det blev Emanuel, Gud med oss. Det blev befriaren, skaparen, räddaren. Han som hade den här ännu större räddningsplanen än den lokala. Han som möter dig och mig precis där vi är i befintligt skick. Samtidigt som han håller en hel värld, ett helt universum i sin hand. Messias som förvandlar hjärtan och ger livet ny mening. Och som önskar oss shalom, fred, frid, harmoni, vila, balans, rättvisa, glädje, allt det där. Den Messias kom. En nådefull Gud kom till oss. Som trots alla våra brister bara tar emot oss prick där vi är och säger: jag älskar dig. Jag vill vara med dig. Och du betyder verkligen någonting. Jag har ett syfte med dig. Liksom jag har ett syfte med allt som jag har skapat och alla som jag har skapat. Den där nåden, det är så lätt att ta den lite billigt. Liksom. Jaja, då kan vi liksom jobba vidare med våra liv som vi gör. För jag har ju nåd. Visst finns det en längtan efter omvändelse. Naturligtvis. Men det är lätt liksom att, för mig ska jag säga, och luta sig tillbaka på nåden. Nå, om vi ska ta hoppa fram till 2024. Ett litet slag. Och så läser vi den där texten som Paulus skrev. Den senare texten om att en hel skapelse längtar. Liksom är som i födslovånd. Och bara snälla befria oss nu. Har den texten någonsin haft tydligare konturer än i vår tid? Fattade människorna runt omkring vad som menades när skapelsen liksom längtar efter att befrias? Kanske. Kanske tänkte man redan då att det där är liksom, oj, vad vi inte beter oss mot djur och natur som Gud nog vill. Men vi har ju spårat fullständigt nu. Det är inte annat än att säga än så. 6 av 9 planetära gränser har vi passerat. En sjunde kommer snart att följa på. Det här med havsförsurning kommer liksom passeras de gränserna med det att klimatförändringarna löper vidare. Kemikalier och tungmetaller som släpps ut i vattendrag, och det vattnet som sen ska bli till bevattning på åkrar där grödor ska växa, och grödorna för med sig grejer som ingen kropp ska ha i sig, men som kroppar får i sig, små embryon får i sig, och som leder till olika funktionsvariationer i kroppar. Och jag tänker att vi ser människor, men det finns ju också djur som naturligtvis påverkas av det här. Mikroplaster på Nordpolen. Färskvatten i begränsad mängd som går till avokadoplanteringar för att vi ska få våran fredagsguacamole till tacosen istället för att lokalbefolkningen ska få det. Alltså det är så orättvist och det är så skevt. Gruvor där barn och krigsdrabbade människor ska hacka fram koltan till våra mobiler eller till alla batterier som behövs för våran gröna, sköna omställning. Jag är bestämd med det. Alla lider. Ändå så fortsätter vi. Vi fortsätter liksom på i det här hjulet och tror att den här eviga tillväxten ska kunna bara göras helt schysst mot planeten och mot alla människor. Fast att hela omställningen i den vägen förutsätter fortsatt lidande och exploatering. Herre, förbarma dig. Förbarma dig över våra arma hjärtan som är så rädda för att släppa taget om allt, all bekvämlighet och allt som vi har. Hela skapelsen längtar. Också vi är skapelse. Vi är fast i mönster och beteenden och system som vi har så svårt att ta oss utifrån. Vi har nästlat oss in i någonting som inte ger oss det där livet. Som jag tror att vi i grund och botten hela tiden vill ha mer av. I första Moseboks första kapitel så säger Gud så här: låt oss skapa människan lik oss och hon ska råda över, nu förkortar jag tydligt, djuren på jorden. Allt levande. Och råda har liksom, det är som att det har gett oss ett litet frikort. råda. För att det leder ju tanken ofta till att vi ska, ja men vi kan dominera, härska, kuva, bestämma, sätta reglerna. Men det blir jättekonstigt. För att det står att Gud skapade människan till sin avbild. Och för mig är Gud absolut inte någon som ska dominera och liksom få sitt sätt igenom liksom, till vilket pris som helst. Absolut inte. Utan det är ju någonting helt annat. När Gud kommer in i en människas liv, då kommer så otroligt mycket gott in. Alltså det är som att våren spirar på nytt. De här, det som du pratar om, när vi ser all grönska, det kommer liv, liksom riktigt liv. I andra kapitlet i Moseboken så står det att vi ska odla och bevara. Vi ska bruka och vårda. Det finns ett stort så här, varsågod, ta allt ni behöver. Men det finns också en gräns. Ta inte mer. Ta inte så att det blir på bekostnad av de här ekosystemen. Var försiktiga, var varsamma, var kärleksfulla liksom. Jag kan inte liksom låta bli att undra om det är så att vi, liksom det judiska folket gjorde under tider av diaspora, men också när livet blev lite för bekvämt, glömt bort vår identitet. Vilka vi är kallade till att vara, och inte bara kallade utan vilka vi faktiskt är skapade till att vara. Vi kanske har glömt för att det finns ett helt liv som pågår runt om oss. Det kanske också handlar om en vilja att passa in, att inte sticka ut så förtvivlat. Det kan också vara det här stråket av att vi tror att vi kanske begriper lite bättre än Gud vad det är som faktiskt behövs. Jag tänker Adam och Eva, alltså hela grejen där med, men det kan väl inte vara så farligt med det där, med den där frukten vi inte fick ta. Redan där så hamnar ju liksom den där tanken på att ja, men Gud har nog inte riktigt begripit. Hur skulle vi kunna vara lyckliga människor utan det här överflödet? Utan de här bekvämligheterna? Det judiska folkets själ som de har haft är också våra själ. Är det här de vi vill vara? Och nu lägger inte jag detta i knät på dig som individ. Utan jag lägger detta i knät på oss alla som gemenskap. Vad är det för kultur vi är med och formar? Vilka vill vi som kyrka vara i vår tid? Vad kan vara våra markörer? Vad kan vara annorlunda utifrån vilka vi faktiskt är kallade till att vara? Hur kan vi påminna varandra om vilka vi är skapade att vara genom hur vi lever våra liv lite kollektivt? Vi pratar liksom om identitetsmarkörer, och det kan ses som en lite så negativ grej, och lite raljant kan jag förhålla mig till det själv. När man kan säga så här, ja, den gruppen, den känner man igen på det där och det där och det där. Men jag tycker det skulle vara väldigt vackert om man kände igen kristna människor på den varsamma livsstilen. På det att vi delar grejer med varandra. På att vi inte liksom, ja men att vi lever varsamt kort och gott. Och väldigt så här omsorgsfullt och kärleksfullt. Och klura de här svåra frågorna tillsammans. Och vet att vi kan inte fatta de perfekta valen. De perfekta besluten, de finns liksom inte. Men vi kan hela tiden hjälpas åt att göra det lite lättare. Hela skapelsen ropar som i födslovåndor. Kanske anar vi hur vi kan styra den här skapelsen åt ett bättre håll. Mycket har redan gått förlorat, så är det. Mycket går förlorat i detta nu. Och jag förstår verkligen och jag relaterar till hur en rädsla för vad som går förlorat om vi väljer att leva varsamt på riktigt. Om vi väljer att typ sänka vår standard till vad andra människor på den här planeten har. Vad gör med våra liv? Samtidigt så står Jesus och säger så här: hallå, vänd om. Allt det, precis prick allt det som ni söker efter, det finns hos mig. Det är hos mig som livet finns. Jag är källan, jag är den där porlande bäcken som ger livet mening, mål, riktning. Ni kommer få en klarare blick på världen och på er själva och på mig och på varandra. Bara ni liksom kommer till mig först. Jag tror att vi törs röra oss i den här riktningen mer när vi gör det tillsammans. När vi krokar arm med varandra. Jag tror att det är jätteviktigt. Och för i den grejen när vi krokar arm med varandra och påminner oss om vilka vi är, vilka vi är skapade till, att vi är skapade till de här varsamma liven där vi både är en del av skapelsen, inga parasiter, aldrig några parasiter, vi är en del av den här fina skapelseväven. Då kan vi lära oss hur man brukar och vårdar, odlar och bevarar, och hur vi råder på ett sätt som speglar vem Gud själv är, som berättar för hela skapelsen om de goda nyheterna. Hur vi lär oss att älska Gud. Inte för att Gud behöver bli älskad, utan för att vi behöver förstå liksom vem Gud är och vilka vi är. Våra medmänniskor får vi älska och vi får älska oss själva. Och vi gör det här för att vi är skapade till det. Det är vår identitet. Och så tänker jag mycket när folk frågar mig om hoppet. Finns det hopp? Och då vill jag fråga, hopp för vad då? Vad är det för hopp vi pratar om? Det finns inte hopp för de arter som redan har dött ut just nu. Alltså, vi kan inte göra det. Vi klarar inte av att fixa. Men vi kan ju sprida hopp genom det vi gör. Och vi kan skapa hopp när vi rör oss i en riktning som sprider himladoft. Saken är så här att det kvittar om vi lyckas eller inte. Det spelar ingen roll hur framgångsrika vi är med att rädda den här planeten. Vi ska fortfarande göra våran grej. Vi ska fortfarande vara varsamma. Vi ska fortfarande älska hur mycket som helst. Oavsett hur mycket elände som finns runt i världen, så ska vi fortfarande hålla fast vid kärleken. Och hur mycket det än blir miljöförstöringen, så ska vi fortfarande liksom sprida hopp och glädje och liv och vårda och värna det vi har blivit satta att vårda och värna. Är ni med? Det spelar inte någon roll. För kristet liv mäts inte i resultat utan i trohet. Jesus kommer aldrig fråga varför Anneli Anderberg, varför räddade du inte den här planeten? Varför gjorde du inte så att allt ställdes till rätta? Utan jag tror att Jesus kommer fråga så här: har du älskat så mycket du bara kan? Och då hoppas jag att jag kan säga utifrån bästa förmåga och vett: ja, men jag har också brustit. Ja. Vi vet att vi väntar på den som faktiskt återupprättar. Precis som Maria så väntar vi på Jesus. Att han faktiskt ska komma tillbaka som det är skrivet i Bibeln. Jesus ska komma tillbaka för att en gång för alla återupprätta hela skapelsen. Ge liv till hela skapelsen. För den Jesus som vi väntar på, som också bor i oss och bland oss, är den som ställer saker till rätta. Räta krökta ryggar och kommit med nytt liv där allt har gått förlorat. Även bland de arter som har dött ut. Herren väcker liksom det döda till liv. Så vi väntar på hans återkomst och alltings upprättelse. Vi väntar tillsammans, eller på samma sätt ska jag säga, som det judiska folket har väntat, aktivt. Inte passivt. Vi väntar, vi rör oss i den här riktningen med liv som får sprida himladoft. Som får ge vila åt naturen. Vi kommer få komma med Guds shalom. Som Gud andas shalom i våra liv får vi andas ut det också. Så låt oss vänta aktivt. Låt vårt sätt att vänta visa vem Gud är. Låt oss forma en kultur i vår gemenskap som påminner oss om vilka vi är kallade att vara. Vems vi är. Och det får vara en varsamhetens och omsorgens kultur. Så från Marias väntan blir också våran väntan. Den aktiva väntan. Det är de vi är.